kolesterol är ju en viktig del i de byggstenarna som finns i kroppen som bygger upp celler och kärlväggar. Och det är ju en variant på fett kan vi säga som kroppen kan använda till väldigt viktiga saker, till att bygga hormoner och fungera som energikälla. Om man får för mycket av det så vill det till att samla ihop sig och klumpa ihop sig i väggarna på blodådrorna. Och då får man att det blir trängre och trängre i blodådrorna. Man kan tänka sig en vattenslang som stryps åt mer och mer utifrån tills det egentligen inte blir något flöde kvar. Och då får man sin hjärtinfarkt och stroke till slut. Jag heter Mats Eliasson och jag har i många år varit överläkare på Sunderby sjukhus och Luleå lasarett i diabetes och hormonsjukdomar. Och jag har också forskat inom hjärt-kärlsjukdomar i Norrbotten och Västerbotten. Numera faktiskt pensionär men fortsätter att jobba sporadiskt på Sunderby sjukhus.
Vilken tur för oss då, för det är ju som brist på personal.
Jo, man märker ju att det finns ju ett behov av doktorer som kommer in och jobbar efter pensionen, absolut.
Men du har fortfarande kvar ditt engagemang och glöd. Du vill sprida folkhälsoinformation till norrbottningarna och det gör du på din Facebook-sida.
Ja, jag tycker att den kunskap och de fakta vi har samlat under 30 års forskning förtjänar att få spridas utanför det vetenskapliga rummet så att norrbottningarna kan ta del och få nytta av detta. Jag har alltså forskat egentligen om risken att insjukna och dö i hjärtinfarkt och stroke. Och där är ju kosten en viktig del, men till det kommer ju dessutom förstås högt blodtryck och rökning som de viktigaste tre delarna egentligen.
Och det är en speciell grupp som är mest drabbad.
Av hjärt-kärlsjukdom så är det ju de som har höga nivåer av blodfetter eller det som egentligen är kolesterol i blodet som är extra mycket drabbade och som vi behöver verkligen fokusera på och följa upp och ge råd och vid behov också medicinera.
Nu vet inte jag om jag på något sätt inte har hängt med fullt ut, men jag tycker som att den här debatten om kolesterol, den var ju som nästan stort för 30 år sedan. Stämmer det?
Ja, men det stämmer bra. Det var nog på 90-talet kanske det flammade upp och det var en ganska hård debatt mellan de som sa att man ska inte ge läkemedel mot sånt som kan påverkas av livsstil och folk från sjukvården som säger att vi har livräddande mediciner, vi måste kunna använda läkemedel för att minska risken att dö i hjärtinfarkt och stroke. Den största kontroversen var också då för kanske 15-20 år sedan när vi började använda de här kolesterolsänkande läkemedlen som kallas statiner. Och det är läkemedel som simvastatin och atorvastatin som faktiskt 20-30% av norrbottningarna regelbundet tar idag.
Och särskilt viktigt är det att ta dem om man har haft en stroke eller hjärtinfarkt.
Ja, det har visat sig att det är ingen tvekan att den som nyss har drabbats av hjärtinfarkt och stroke, om man tar läkemedel mot högt kolesterol så minskar man risken väldigt påtagligt att få en ny hjärtinfarkt eller att dö i hjärtinfarkt. Problemet är dock att många slutar att ta de här läkemedlen efter ett tag. Att ha högt kolesterol är ju ingenting man känner i kroppen eller ser, så man måste vara motiverad för att fortsätta över lång tid. Och då får sjukvården en viktig roll att hålla den motivationen uppe hos våra patienter.
Vad ska sjukvården göra då?
Ja, för det första så ska man ju ha en långsiktig regelbunden kontinuitet i sin kontakt. Det är ju oftast distriktsläkare som ska stå för det här och då kan vi inte ha stafetter som byts ut vart och annat halvår eller vårdcentraler som stänger och öppnar lite huller om buller. Man måste veta att det här är min distriktsläkare, det här är min distriktssköterska, här är jag trygg, de ger mig goda råd och jag kan vända mig dit och fundera kring mina medicin. medicin och få förklaringar till varför jag ska fortsätta med de här medicinerna på lång sikt.
Men det finns två sorters kolesterol. Är det så att det ena till och med kan liksom rensa upp där i rören?
Ja, när vi mäter kolesterol i blodprov så brukar vi ju mäta det som heter totalt kolesterol i blodet, eller ibland kallar man det LDL, som är det ogynnsamma, det onda kolesterolet. Det är det som stiger när man äter olämpligt. Men vi har också något kolesterol som heter HDL. Jag brukar inte komma ihåg att H står för att det hjälper. HDL, det hjälper kroppen att ta bort de här inlagringarna i blodkärlen. Och det som är fint med det, HDL, kolesterol, det får man väldigt lätt upp om man använder olivolja, rapsolja, äter fiskar som, feta fiskar som lax till exempel och strömming och annat, så håller man höga nivåer av just det här HDL-kolesterolet som ett gott skydd.
I Norrbotten så är det ju väldigt hög förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar.
Ja, och det har det varit sedan jag började med forskningen i mitten av 80-talet. Anledningen till att det stora Monica-undersökningen startades, som sen var min forskningsplattform, det var ju att man insåg att Norrbotten och Västerbotten, de låg ju högst i hela Sverige redan på 70-80-talet. Och Sverige låg nästan högst i världen i riskerna för hjärtinfarkt. Så vi var ju bland de värsta i hela världen på att avlida de här sjukdomarna. Sen har det blivit bättre. För det har det blivit i hela världen, det har blivit bättre i Sverige, det har blivit bättre i Norrbotten och Västerbotten. Men det är fortfarande så att Norrbotten sticker ut. Norrbotten är fortfarande värst i klassen med att insjukna i de här sjukdomarna.
Du är ju inte härifrån, så du kan ju kanske på något sätt lättare analysera. Vad är det med oss norrbottningar då? Varför drabbar det just oss?
Ja, det har man ju diskuterat om. Det kanske finns litet inslag av ärftlighet. Kanske det finska arvet från, som vi ser från Tornedalen, Malmfälten och så vidare, tenderar att ha med sig lite högre kolesterolvärden. Men sen är det i första hand livsstil. Den gamla skogsarbetare, gruvarbetare, rallarna, deras kost var ju extremt fet och stabbig för att man skulle klara och orka det oerhört tunga fysiska jobbet i kyla och blåst och mörker. Och när man sen inte har ett sånt arbete längre så har själva kostvanorna hängt i väldigt mycket ända in i modern tid.
Hur får man då någon att ändra sina kostvanor?
I grund och botten ligger kunskap och utbildning. Det är ingen slump att risken att dö i hjärtinfarkt eller i stroke är högre ju lägre utbildning du har, ju lägre socioekonomi, ju sämre ställt man är i samhället. Ju högre utbildningsnivå, ju bättre sociala strukturer man har omkring sig, desto bättre klarar man i praktiken varenda sjukdom som finns. Och det gäller även kolesterol. Att ha en befolkning som har en hög utbildningsnivå är nog den absolut viktigaste första punkten. Men sen för individen så måste de ju mötas av ett budskap som är någorlunda samstämmigt om vad ska man äta, vad är viktigt. Och här har vi ju haft de sista 15-20 åren en uppsjö av, ska vi kalla det, modedieter. Reklam för koster som innebär väldigt mycket höga nivåer av fetter, helt ohämmat. Vi har ju också många som lever mer på färdig mat där man ofta får i sig mer av ogynnsamma fetter. Så att visst hjälper det med undervisning och utbildning, men det når ju inte hela vägen. Det kan man ju se vad gäller till exempel rökning. Alla, finns ju inte någon i Sverige som inte vet att man ska röka. Och ändå är det ju kvar en 7-8% av svenska befolkningen som röker fortfarande. Trots att de är helt införstådda med vilka risker de ådrar sig. Det handlar mycket om vilket ansvar man tar för sitt liv och hur man ser på sin egen förmåga att styra sitt liv, kanske speciellt.
Vad har du då, Mats Eliasson, för konkreta tips till taltidningens lyssnare nu att tänka på kring det här med kolesterol och andra saker för att förbättra livslängden?
Vi är ändå på rätt väg. Svenska folket äter bättre. Om vi kan hålla fast vid produkter som innehåller mindre fett, äta mindre charkuterivaror, mindre hårdost, grädde och annat, så har vi stora möjligheter att fortsätta att sänka kolesterol i befolkningen. Och kommer vi inte hela vägen, så är det synnerligen odramatiskt att behandla med kolesterolsänkande läkemedel som är i stort sett biverkningsfria och som är väldigt effektiva och oerhört billiga också. Så att någonstans mellan de där två har vi alla möjligheter att fortsätta förbättra möjligheten att slippa de här sjukdomarna.
Och män är värst drabbade?
Ja, fortfarande är män värst drabbade. Betydligt mycket mer drabbade. Och möjligen är det som så att kvinnorna, tack vare sitt östrogen som man ju har fram till man går in i övergångsåldern, så är blodkärlen skyddade väldigt mycket mot ogynnsamma effekter av kolesterol och högt blodtryck. Men sen försvinner det skyddet, så att kommer man tillräckligt högt upp i åldrarna så är män och kvinnor lika drabbade till slut. Alltså jag tänker man ska kanske också ta in det här med åldern, och man ska ju inse att mycket av det här jag talar om, det händer ju ganska tidigt i livet. Det är ju under en, ska vi säga, yrkesverksamma tid. Man etablerar, får sina begynnande förändringar i hjärta och kärl. Och det kanske är de där åren och uppåt, de första åren efter pension, som är allra viktigast att se till att ha kontroll på. Sånt som blodtryck och kolesterol och blodsocker. Ju äldre man blir, alltså när vi pratar om äldre, eller pratar vi om äldre, vi kanske pratar om 85- och 90-åringar som i övrigt är ganska pigga, så blir frågan om till exempel kolesterol mindre intressant. Det som fortsätter att vara intressant hela vägen i livet genom det blodtrycket däremot. Så det ska man nog aldrig släppa taget om, att man har bra på kontroll på. Men kolesterolfrågan och vikten behöver man inte lägga. Man behöver inte lägga någon större vikt vid vikten när man blir lite äldre faktiskt. Det finns ingen hälsovinst med att gå ner i vikt när du är 75 till exempel.